Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Då är du varmt välkommen till en ny MotoGP-podd med mig Tobias Lajon och med Andreas Mårtensson. Dags att dra igång uppsnacket inför säsongen, är det inte Andreas?
Jag tycker det. Det har varit lite paus, en månad till här. Det behöver sätta sig ibland, saker och ting. Nu kanske du har gjort det. Vi får väl återkomma till det lite senare i podden. En stor nyhet. Mm. Men poddar ska vi.
Det ska vi göra. Det börjar verkligen bli dags att samla ihop huvudet här inför testerna i Portimao. Nu sitter vi här fredag den 10 mars. Och det är tester i helgen.
Ja, det är det. Lördag söndag. Om 2 veckor drar säsongen igång.
Och det samma bana också.
Ja, samma bana. Det känns som att det är långt bort ändå. Det är sen premiär.
Det är väldigt sen. Ja, det är väldigt sen premiär. Och sen är det här tycker jag också med lite färre testdagar och på något vis. Det blir mer spekulationer av, i alla fall i mitt huvud, inför säsongen än vanligt.
Vi har inte sett så mycket. Det är ju därför. Vi har sett några dagar i Malaysia, men ja, vad sa det egentligen? Vi får väl se nu hur helgens tester fortlöper.
Det här kan ju bli ett mer intressant test eftersom att första racehelgen också ligger på den här banan. Så att det bör ju utkristallisera sig, men redan på det första testet har vi ju sett att det har utkristalliserat sig.
Jo, på ett sätt. Men på ett annat sätt så är Malaysia, vet vi alltid, det är en liten speciell bana med temperatur och luftfuktighet och hur den banan ser ut. Extremt bred, lång, innehåller det mesta. Portimao är en ganska ny bana på kalendern, ska vi också komma ihåg. Det var inte många år sedan som det var premiär där. Det var väl pandemiåret här 2020 när Oliveira vann första racet helt överlägset. Så att det är klart att på de här säsongerna så har de skapat sig lite data därifrån. Men det är ändå inte en... Det är mycket upp och ner, det är rollercoasterbana eller berg- och dalbana som de säger där. Och hur kommer det funka sen på Le Mans, på Jerez, på Sachsenring, på Silverstone, i Austin. Lite, alltså de här banorna är ganska varsitt spektra, om man nu får säga så.
Ja, men jag tror också det, att det här kommer att visa sig nu med de här intensiva racehelgerna som står inför det här, som mästerskapet står inför det här året, att de som har hittat bra grundinställningar och kan vara med från start varje helg, de kommer ju tjäna massor på. Ja, i och med att det är race lördag också.
Ja, men det gäller ju att hitta farten redan fredag. Annars är det ju rökt. Det är ett spännande upplägg på det sättet.
Ja, det är spännande.
Och spännande hur det kommer, vilka strategier. För om vi själva tänker oss in i situationen som teampersonal eller teamförare, vilken strategi man går in på en helg. Det har man ju alltid en strategi när man går in i helgen. Att ja, men vi börjar med att göra de här sakerna, sen testar vi de här sakerna. Kan du undra hur... När man har tänkt igenom det där, hur det kommer sluta egentligen. Det kommer ju bli ett standardformat att alla använder. Men i början kan det nog bli lite, ja, men lite hip som happ. Någon som använder mjuka däck i det läget och nästa använder det i det läget. Och... Spännande.
Mm. Och min förhoppning är att helgerna kommer att smälla igång direkt. Och att det kommer bli spännande direkt från egentligen första fria träningen. Eller det heter ju inte det längre, men utan första träningen.
Ja, men... En annan sak som jag tittade på faktiskt nu när du nämner att den ska dra igång snabbt på helgen. Jag tittade på testerna här från Malaysia. Nu är det ju en månad sedan de var där ungefär. Första flygande varvet, då ska man komma ihåg att det har varit ett vinteruppehåll. Sen har givetvis alla förarna kört extremt mycket under vintern. Men de har inte kört MotoGP-hoj på 2 månader. Ett vinteruppehåll om man nu får säga så. Första flygande varv, jag tror det var Marini faktiskt som var snabbast första flygaren. Han toppade ju sen också hela testerna. Han körde 2.03 någonting. Första flygande varvet Malaysia. Snabbaste tid var alltså 57.88.
Mm.
Alltså det är... Men jämför det med Anderstorp-tider, liksom FSM-nivå. Så säg att man åker 1.31 som snabbast. Då är det alltså åka 1.37 första flygande varvet då.
Ja.
Det görs inte helt själv.
Nej, jag är fascinerad och jag minns ju själv de här, om man ska relatera till sig själv, de perioder när man inte satt på en racehoj kontinuerligt, det vill säga det här vinteruppehållet, då kunde man ju nästan börja tvivla på sin förmåga att köra under den tiden.
Nu är vårat vinteruppehåll 3 gånger så långt kanske som de har haft nu, men ändå.
Ja.
Just att smälla igång på helgen, det är ju någonting som de kan, för de kan ju köra motorcykeln.
Och det ser man ju också under helgerna normalt. Det här, det är också fascinerad och imponerad av just att förarna bygger på tiderna från den första passet till nästa pass. Då tar man ju vid där man slutar. Det, går, det är ju inte att man börjar om, utan det går hela tiden på nästa nivå.
Ja.
I princip från det första flygande.
Det blir spännande att se där alltså hur tajt det kommer vara på andra träningen helt enkelt. Mm. Vilka som tar sig vidare till kvalet som är så oerhört viktigt.
Ja. Och det blir viktigt, för det är kval till lördagen och det är kval till söndagen också.
Ja.
Ja, vi har en del innehåll att dra igenom idag. Jag hoppas att du är redo att snacka, Andreas.
Jag är redo.
Ja, för det är
ju... tyst nu i flera månader.
Ja, det är startnummer. Vi har lite tester att snacka från Malaysia. Lite kort också om sprintracen. Och sen Marc Márquez som sägs vara tillbaka nu då, i full fysisk form. Och sen har vi den här överraskningen i slutet då, som vi håller på ett tag till.
Mm.
Du, startnummer, vi börjar med startnummer 66 tycker jag. För det är avsnitt 166. Så vi
fortsätter med den här säsongen också. Alltså. Det är 34 avsnitt kvar nu till vi kommer till Lorenzo och sen är det väl slut då.
Jag tycker det. Nu har vi påbörjat det här. Vi får ju ta oss igenom uppgiften. Mm.
Men måste det ta en halvtimme varje gång?
Nej, det behöver det inte göra. Och här har vi ju ett startnummer som inte är så... Det är inte så stort om man säger så.
Nej, jag tänker på 2 stycken. Jag tänker på Alex Hoffman, om vi nu ska MotoGP-relatera. Vilket vi säkert ska, men kanske ändå att Tom Sykes är den kanske mest kända ändå med 66.
Mm. Men då är det Superbike-VM på Sykes och Alex Hoffman då som körde MotoGP och... som numera också arbetar för och gör med tv-sändningar.
Mm. Han är vår kollega, fast en annan tv-kanal. Mm.
Faktiskt en av de före detta aktiva förare som i alla fall jag träffar mest i depån.
Vi stöter på honom ganska ofta på kommentators hyttarna. Trevlig kille.
Ja.
Han gör ju också, motorcykel kan han.
Ja, han kan ju det. Han gör ju ombordvarv på alla ställen och mycket intervjuer och även kommentering som sagt. Men som racingförare där, hur långt nådde han egentligen i karriären? Han körde för Pramac Ducati, han körde för Kawasaki ett tag också.
Mm. 3 år i Kawa, 2 säsonger på Ducke. Han fick göra ett inhopp dessutom 2006 där. Det var väl efter Gibbenaus krasch på Barcelona och Capirossis krasch på Barcelona, kan jag tänka mig, utan att ha kollat exakt. Men då fick han alltså hoppa upp från Pramac till fabriksteamet.
Du vet vad som slår mig nu när vi snackar? Jag undrar om inte han hoppade in i någon sån här Boxer Cup race vid något tillfälle. Att jag har kört faktiskt i samma race som honom. Men med det sagt, det här måste jag dubbelkolla. Jag är inte så bra på exakta fakta kring det här, men det låter inte helt otroligt att han skulle ha gjort det någon gång.
Det känns som honom på något sätt.
Ja, för jag vet ju att Stigge gjorde det vid något tillfälle och körde inhopp. De hade alltid några sådana extra hojar som tidigare förare eller aktiva kunde hoppa in på. Jag får återkomma till det helt enkelt.
Du får fundera på det.
Ja.
Jag har delat bana med honom.
Vilken klass?
Ombordvarv.
Mm. Då är frågan, såg han dig eller såg du honom?
Nej,
eller
hur blev det? Nej. Jag gav mig ut efter honom och sen såg jag inte honom. Nej, jag vet faktiskt.
Men han kör på en ganska spännande...
Ja, men han kör ju BMW ett tag ju. Ja. Den som vi också kör på. Men sen kör vi på den här KTM på något sätt.
Ja, någon superduke.
Han plågar ju livet ur den här KTM. Ja.
Och det är mycket lek och...
Ja, det är bara lek. Ja. Och så har han en sån här 360-kamera på den också, vet du. Ja. Ja, nej, den får känna att den lever, den där hojen.
Verkligen. Men hur långt kom man i MotoGP-sammanhang då? För det blev inga riktiga toppsäsonger för hans del.
Nej, det blev det väl inte. Det blev där runt femte plats är väl hans bästa resultat från 2007. Mm.
En kortare karriär då, men på något vis jag minns tillbaka där att det var, känslan var att han hade gärna fortsatt att köra. Det var inte riktigt färdigåkt egentligen för hans del. Sen vet jag inte om hans kurva hade dalat redan där och att det var därför som han faktiskt fick ge sig, men jag har inga tidigare minnen faktiskt från honom än just under MotoGP-eran, för han körde samma era där jag faktiskt var fysiskt på plats på en del utav racen. Så jag har sett honom ett antal tillfällen. Och Kavan var ju, det var ju en hoj i alla fall att minnas, och ett snyggt ekipage.
Det var det. Jag får mig också att det var någon handskada som satt stopp för honom där sista säsongen.
Men femte plats som enskilt bästa resultat alltså. Mm. Mm. Då är ju Tom Sykes meritlista på ett sätt vassare, trots att han inte har kört MotoGP då. Men han har ju i alla fall varit världsmästare i Superbike-VM innan rea-eran. Så vi får ju backa ett antal år här. Nästan tvåsiffrigt.
Nästan. 2013 nästan. Faktiskt.
Ja.
Ja, en titel, men han har ju många, etta, tvåa, trea där i mästerskapet, fyra, innan han då gick ifrån Kava, gick till BMW. Och sen så var han ju British förra året, nu är han tillbaka igen på Kawasaki. Mm. Ingen lysande inledning dock den här säsongen för Tom Sykes. Det känns väl som att bäst före datumet är passerat.
Ja.
Men han var ju kvalkung, det var ju egentligen det som utmärker honom på något sätt, att han var ju extremt vass på kvala.
Och sen tillhör ju han de här riktigt hårda britterna också skolade på brittiska racerbanor. De är ju inte blyga liksom i racing sammanhang någon utav dem. Han är en av de hårdare, tycker jag.
Ja, det tycker jag också.
Så det är väl någonting att ta med sig. Nej, annat har inte jag mycket att säga kring det här startnumret, Andreas.
Nej.
Då går vi vidare till kärnverksamheten, tycker du inte det?
Jag tycker det.
Mm, och då är det ju de här testerna som då pågick i Malaysia för cirka en månad sedan. Tre dagars tester. Och det har väl satt sig lite grann efter det kring utgången där. Vi var inne på det redan i vår förra podd där, att det var ju stark och stor Ducati-dominans. Och det sitter ju kvar i huvudet. Det ser väldigt starkt ut för alla Ducati-cyklar egentligen. Mm. Med vissa små skillnader.
Ja, men det gör det. Ducati ser ju ut att kunna dominera den här säsongen också. Förra säsongen var man både förra mästerskapet, teammästerskapet och märkesmästerskapet och Superbike VM. Så att de är i en bra form helt enkelt, Ducke just nu, och fortsätter på det helt enkelt. Det var ju Marini som toppade där. Han gör alltså det med en fjolårshoj. Han körde ju den modellen också. För förra året hade han ju, ja, som sagt då 2022 års modell, om man nu kan kategorisera dem i olika modeller, och nu kör han ju likadan. Men han säger ju ändå att det är en helt annan cykel, och då kanske inte han fick det där stödet riktigt förra året som man kanske förväntar sig med att ha nytt material. Men sen var det ju också den här motorgrejen då, som vi pratade om det i någon podd här för ett år sedan ungefär, att just Bagnaia och Miller valde ju faktiskt, de gick ju tillbaka ett steg och valde en annan motor. Som de gillade inte den senaste evolutionen av motor, gick tillbaka ett steg och hade ju ändå problem. Men nu har det ju visat sig ett år efteråt där att den motorn då som Martin, Sarko och Marini valde, den här senaste evolutionen, den var inte tillräckligt lättkörd. För det verkar vara det som var problemet, att det första man tar i gasantaget, att den responsen inte riktigt var där de vill ha den. Någonting då som Miller och Bagnaia slapp, och så kunde de jobba på andra saker för att få den cykeln så bra så att det till och med räckte till ett guld då för Bagnaia till slut.
Och vad det handlar om exakt då, när vi pratar om den här liksom första ingreppet, eller första, för det här är inte ens någonting som man kan styra elektroniskt då, vad är det för känsla man är ute efter som förare i det här?
Ja, men du vill ju ha kontroll på exakt vad som händer när du tar i gasantaget. Du vill inte ha för mycket effekt vid fel tidpunkt. Det var ju någonting som var väldigt vanligt när jag körde tvåtakt till exempel. Då var det ju ingen effekt, all effekt. Och den känslan vill du ju inte ha ut ur svängarna, utan där måste man ju på något sätt se till att man har lagom mycket effekt. Så man har kontrollerbar effekt. Och exakt, man kan säkert lindra det med hjälp av elektronik, men det verkar ju som att den modellen av motor som Bagnaia och Miller till slut valde var den rätta. Och det säger ju Martin nu också, han är ju supernöjd med den här nya cykeln, med, så att han slapp helt enkelt det här problemmotorn som han hade då under förra säsongen.
Mm. Och i övrigt då för Ducatis del, vi såg ju utvecklingen under året, och vi såg ju också att alla, i princip alla förare som åkte Ducati lyckades ju med toppresultat vid något tillfälle. Och bara det är ju ett starkt betyg åt märket. Och då har man ju en bra grund för den här säsongen. Det är ju, alla ska ju på något vis, alla siktar ju mot Ducati och gärna lite förbi då, men det känns som att det är en nivå extra de har legat på under fjolåret i alla fall.
Mm. Ja, och det är ju så som testerna såg ut också, att de har någon nivå extra, men test, det är test. Vi får se sen vad förare också kan göra skillnad.
Men i och med att det blir det här ändrade upplägget på helgerna, någonting som också talar för Ducati, det har vi också varit inne på, det är ju det här att ha förmåga, eller att ge förarna möjlighet att sätta enskilt snabba varv också, att få igång däck tillräckligt snabbt och så vidare.
Det är också någonting som de är väldigt bra på. Det såg vi förra året, just att få igång bakdäcken och kunna utnyttja de mjuka däcken på första flygande varvet. Någonting Bagnaia var ju väldigt bra på, och kunna utnyttja det extra fästet man har. För det kan låta minimal skillnad, men andra flygande varvet är ju inte däcken lika bra. Så enkelt är det ju. Kan du utnyttja det första flygande varvet så har du en fördel. Men det gäller ju att få upp temperaturen då, så att du inte flyger över styret istället, med att inte är uppe i temperatur nog. Och det verkar ju Ducatin vara grym på helt enkelt. Och kunna få igång däcken snabbt. Men det kan ju också, oftast när det är så, då kanske man förbrukar lite för mycket däck i slutet på racet. Någonting som några förare måste skärpa till sig lite på. Just det där med att ha däck kvar.
Ja, den som har stuckit ut åt det hållet och har däck kvar, det är ju Venea Bastianini.
Ja, men det är det. Absolut.
Och det har vi också varit inne på, men det blir ju väldigt intressant att se hur han lyckas här under lördagarna då.
Ja, men exakt. Han måste ju, dels måste han ju få till fredagen på ett bra sätt. Fredagen ska vi komma ihåg att varken Bastianini eller Bagnaia är speciellt rappa på att komma igång på helgen. Det var ju egentligen Bagnaias Achilles här förra året också, att han tog sin tid för att kunna sätta bra varvtider. Nu har han en kvart till på ena träningen där, andra träningen. Kanske räcker med den kvarten, men oftast när det är så där, det är svårt att träna bort det, att vara snabb direkt. Det är någonting som man oftast är eller inte är. Och frågan är vad han gör för att öva upp det där. För det kommer att krävas. För han kan inte vara 13-15 på fredagen. Det går inte. Han måste vara betydligt högre upp. Annars så kommer han inte kunna försvara sin titel.
Nej, och det är ju som du säger där. Eftersom det är få testdagar och man har mycket att fokusera på. Så den här delen är ju... Det tror inte jag är prioriterat område helt enkelt när det kommer till tre testdagar på Sepang. Att komma fort upp i fart, menar jag.
Nej, men det är ju någonting, det vet ju kanske framförallt Bastianini också. Nu pratade jag om Bagnaia innan, men Bastianini är ju samma sak där. Han kommer ju när det är 10 varv kvar på racet, och då lär det ju vara för sent i år. Det är klart att man kan ta segrar på det också. Han tog ju 4 segrar förra året, men det är ett sprintrace också som han måste prestera. Han måste kunna ta de här 12 poängen. Det är mycket poäng som står på spel. Bara på lördagen, så att det skulle jag säga är en utmaning för båda förarna i fabriksteamet att komma igång tidigare på helgen och vara med från början.
Mm. Och från början, det handlar ju också en sak till här som jag tyckte att vi såg de andra fabrikaten närma sig på. Det var ju det här med starterna på racet. Ducati var ju tidiga med att vara, de var ju överlägsna en period att ta sig från stillastående och iväg.
Ja.
Frågan är hur känslan var att det var på väg att utjämnas här under fjolåret.
Mm. Jag håller med. De andra var ju långt efter. Kanske inte i början på förra året utan för några år sedan. Men sen har de andra närmat sig och till och med Jamma nu hänger med bra fram till första kurvan.
Men regelförändringarna i år då med de här sänkningarna, vad är det som gäller då för start och vidare under racet med sänkningsanordningar fjädringsmässigt? Var det någon slags teknisk förändring?
Ja, att fram inte är tillåten under racets gång. Bak är ju fortfarande tillåtet och det kommer nog vara det också. Många pratar ju om att man vill förbjuda den här sänkningsanordningen bak, men det kommer ju inte att ske. Skulle det ske så skulle det i sådana fall ske till nästa kontraktsperiod som fabrikaten har med Dorna, skulle jag gissa på. Det är om 4 år, så att det är en bit kvar.
Men en sak som jag tänker på också när det gäller Ducati här, det är ju det har ju varit också en stor styrka med deras fart i slutet av raksträckorna, men även här tyckte jag mig se under säsongen som gick att andra fabrikat närmar sig, och vi såg det lite grann här under försäsongstesterna också nu med särskilt Yamaha då, som även fått till bättre toppfart.
Mm. Den där är jättesvår att veta just nu, för det pågår också ett aerodynamikkrig i den här klassen som kanske på allvar har dratt igång nu. Vi ser de olika lösningar på de flesta cyklarna. Vi ser den här ground-effekten med fullt nedlägg som vi inte såg för något år sedan. Och alla aerodynamiska vingar eller lösningar som man har på cykeln, det genererar ju också drag. Det vill säga att det bromsar upp raksträckorna. Har du mycket effekt, då kan du också ha mycket aerodynamik, men ändå en bra toppfart. Tar du bort allting, som kanske, nu säger jag inte att Yamaha har gjort det, men säg att det är så att de har gått ett annat steg, då kanske de har mindre aerodynamiska lösningar till förfogande så att säga i de kurviga partierna, men mer toppfart. Så att det där är jättesvårt att bara gå på topplistan. Okej, är de med nu? Ja, vem vet. Ducke kanske kör med, ja du vet, hur mycket drag som helst som gör att de får mer dynamik och får bättre, ja, mer helt enkelt ground effect, mer dynamik i svängarna istället. Så att,
och då är vi på den här frågan som vi alltid kommer till då när det handlar om racing, att det är dels det här att sätta ihop hela varvet,
ja.
Men också sen i race situation. Och Ducati har ju, om man ska knyta ihop just Ducati-snacket här, så är det ju, det har ju varit ganska många plussidor för det fabrikatet, inklusive möjlighet att köra om andra cyklar under race.
Mm.
Där man har sett dem med Yamman till exempel, framförallt Yamaha kanske, som inte har haft samma möjligheter att passera, men varit väl så snabba på varvet. När det varit fri bana.
Ja, det är en sak. Fri bana är en sak. Race en annan.
Mm. Mm. Ja, men
det ska bli spännande att se det där.
Ja.
Väldigt spännande att se.
Ja.
Vad det utvecklas i. Just med de här aerodynamiska lösningarna.
Men just med övriga fabrikat då. Vad är det som ligger närmast Ducati här nu då, när det handlar om varvtider eller det man kan utläsa från Malaysia? Jag vill minnas att båda Aprilia-cyklarna var med i inslängda i Ducati-mixen där.
Ja, men det var de ju. Vinales var trea, Lange Spargaro var sexa. Det är ju de som är, de är ju närmst helt enkelt Ducati. Sen om de är det i race-sammanhang, ja, varför inte? Har de förarna för att vara uppe? Ja, kanske. Aleix Espargaró presterade ju bra förra året. Vi har ju pratat om Aleix Espargaró, att det kanske var liksom sista, att det går ut för lite. Men ja, han kanske kan överprestera i år igen. Han är ju med där uppe. Ja, det var väl egentligen bara undantag i slutet av förra året där.
Mm.
Det inte gick alls som han ville, från Aragon och framåt egentligen.
Nej, det var blandat. Det var ju blandat från hans egna misstag och även, och då tänker jag kanske främst Barcelona. Men det var ju sen också olika saker inom teamet där som till slut sänkte hans chanser.
Men det kanske är dags för Vinales nu att äntligen den 15:e säsongen kliva fram.
Han behöver ju ta chansen också.
Ja, men han behöver ju det. Han gjorde alltså premiär i MotoGP 2015. 2015 för Suzuki. 2016 tog han sin första seger. Nu är det 2023, så att det är snart 10 år alltså i klassen. Det kanske är dags nu för Vinales att äntligen få ihop en säsong. Mm. Var nära på seger förra året. Men sen vet vi att han är ju en sån här förare som man vet inte vad man har honom. Han kan vara supersnabb, testerna är alltid snabb. Men sen beror ju mycket på vilken sida han vaknar på söndag morgon, vilket resultat han kommer få.
Men du, har jag förstått rätt? Är det tillökning i familjen på gång också? Där?
För såg ut så igår. Ja, jag tyckte vi såg något igår, va?
Visst var det så?
Media.
Ja. Och det vet man ju inte heller hur det påverkar faktiskt. Men han är ju...
Nej, han har ju redan helt... en ju.
Jo.
En eller två, jag vet inte. Det spelar ingen så större roll kanske just psykologiskt. Eller?
Nej, det kanske inte. Men han är ju...
kan ju ställa till problem.
Han är ju definitivt en förare som... I rätt miljö funkar han ju riktigt bra.
Ja.
Men vi har ju sett riktiga utspel och tokspel från hans sida också genom åren.
Det har vi gjort. Det har vi behandlat.
Ja. Nej, men Aprilian är stark.
Aprilian är stark. Och varför inte att Vinales kan få sitt genombrott? Och varför inte Oliveira? Vi har pratat om det. Jag är lite förvånad ändå, för det är fortfarande snacket där att Oliveira kör alltså på fjolårsmaterial. RNF-teamet som alltså inte har tillgång till det senaste från Aprilia. Det förvånar mig lite ändå faktiskt. Just när man sätter en sån meriterad förare som Miguel Oliveira. Man värvar honom till satellitteamet, RNF-team, som har gått över nu till Aprilia. Men att man inte stöd honom med det senaste materialet, det förvånar mig lite faktiskt. Att Raúl Fernández inte sitter på det senaste, det kan jag köpa. Men just Oliveira, för jag skulle säga Oliveira, han är Sylvas förare alltså. Det är...
5-6 segrar, visst
har
han?
Ja, något sånt. Jag kommer inte ens ihåg vad det är, men 5 eller? Han tog ju 2 förra året.
Ja.
Så jag är lite förvånad över det. Det kommer tala emot att Oliveira kan vara med och utmana om de yttersta tätpositionerna, framförallt i mästerskapet och en bit in på mästerskapet.
Där skulle också Aprilia kunna dra nytta av honom som test och utvecklings och på något vis... De skulle komma längre fram med
cyklarna. De skulle få en minst lika bra förare som de två förarna de har i fabriksteamet. Ja. Han skulle kunna peta någon av dem. De tre är liksom väldigt, väldigt jämna. Men skulle jag välja en förare att ha i mitt team utav de tre, alltså Aspargaro och Vinales eller Oliveira, så det är ju alla gånger valt Oliveira.
Mm. Ja, det är bra betyg. Och materialet verkar de ha, och där har vi ju också sett för Aprilias del, där är ju en helhetspaket som funkar väldigt bra överlag.
Mm.
Förhoppningsvis tänker jag att man också har fått ordning på det här inom teamet och strategier under helger och de här små missarna som blev i slutet på säsongen, där att man kan renodla racehelgerna. Samtidigt var du inne på det här att det kommer att ställa nya krav på teamen med nytt raceupplägg. Mm. Så att frågan är om det räcker, erfarenheten här nu då. Och så byter RNF-teamet material. Ja, viss osäkerhetsfaktor är det väl ändå. Men du, Yamaha där då. Där sitter ju Quartararo och Morbidelli.
Ja.
Och pratar toppfart, ser lovande ut, rakt fram.
Om man bara tittar på grafen så ser det lovande ut. Sen återigen, vi vet inte riktigt de underliggande faktorerna i den där toppfarten. Men de ser ut att hänga med bättre i år än förra året, rent toppfartmässigt. Och det var ju det som var problemet. Någonting som uppdagades sista dagen i just Malaysia, det var ju just det att de kunde inte riktigt kvala med cykeln. Quartararo var ju inte nöjd med liksom greppet som hojen erbjöd med nya däck. Och det är ju någonting som inte är bra. Det måste de ju verkligen ha analyserat nu under den här månaden, se om de har kommit fram till någonting nu till den här helgen. För det går inte att vara en halv sekund eller en sekund till och med bakom vad man tror att man ska köra för varje tid.
Nej, det kommer ju avspegla sig i racen också om man inte kommer igång som man ska.
Ja, och Quartararo är ju en fena på att kvala, så att det är ju inte där det fallerar.
Nej. Lite större frågetecken då kring Morbidelli som hade en urusel säsong förra året. Han har lite kniven på strupen i år.
Ja, det har han verkligen. Han måste ju leverera. Och han kan ju inte vänta med att leverera i slutet på året, för då har han ju redan fått sparken och Yamaha har gjort klart med ny förare. Utan det här pratar vi ju, första fem racen skulle jag säga att det är hans fem viktigaste race i karriären.
Mm.
Om man tar bort den här säsongen när han höll på att bli världsmästare.
Och sen är jag ju också nyfiken på hur länge kommer Yamaha att behålla det här rad 4-konceptet då? För det är ju, nu är man ju ensam på gridden sen Suzuki där ner och göra det.
Mm.
Om det håller som motorkoncept. Det blir spännande då.
Ja. Men det blir ju lite som att börja om på noll för dem annars. Så att,
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Det är svåra avvägningar där också om man ska överge ett helt koncept för att alla andra åker på ett annat koncept.
Mm.
Det har ju funkat ganska bra för Yamaha hittills. Ändå.
Ja, det har gjort. Men det tänker jag också när man ska värva en ny förare här. Och vad ska man titta någonstans?
Ja, men kolla på någonstans. Suzuki ändå. Liksom, att de fick ändå fart i AI förra året. Så att det borde gå. Och nu har man värvat lite ny personal till Yamaha som förhoppningsvis får ordning på de sakerna som de har lidit av de senaste säsongerna. Men just förarmässigt, det blir också spännande. Som vi säger, Morbidelli behöver prestera på en riktigt hög nivå första 5-7 racen. För att ens vara med i racet om en plats till nästkommande säsong. Men sen har vi ju, både Toprak har vi ju spekulerat om i flera år nu. Jag vet inte, det han ligger säkert på tapeten fortfarande. Men jag vet faktiskt inte. Det kan vara så att tåget har gått för honom, faktiskt.
Mm. Ja, jag är också inne på att det kan ha gjort det. Och varför ska man värva honom, även om han är superbra i Superbike-VM? Väldigt, väldigt framstående. Så finns det ju förare som sannolikt kommer att vara intresserade av en fabriksstyrning hos Yamaha.
Ja, men senaste ryktet är ju Martin, och det pratade vi om redan förra året ju, att den som tar den här sista styrningen eller den fabriksstyrningen jämte Bagnaia i fabriksteamet, den andra där kommer ju behöva se sig om efter någonting annat om den föraren vill bli fabriksförare. För både Bagnaia och Bastianini är ju unga förare relativt som sitter i det här teamet. Det kan ju dröja 5-6 år innan de två eller någon av de två byts ut. Därför var det ju så extremt viktigt för Bastianini att ta den där styrningen. Och därför känner jag det som helt naturligt att Martin ser sig om efter någonting annat.
Men skillnaden där som att bli fabriksförare mot att åka i ett satellitteam, behöver den vara så stor egentligen då?
Nej, den behöver inte vara det. Men det har dock aldrig skett i MotoGP-eran fortfarande. Jag tjatar om det, men det har inte skett i MotoGP-eran att en förare på en satellitcykel har vunnit ett mästerskap. Senast det hände i 500-tiden, det var väl Rossi då, 2001.
Ja, den här gul, vit, svarta Honda.
Astro, Zorro.
Ja.
Ja. Det var ju inte för det officiella teamet, utan det var ju för ett annat team. Eller. Men det ska mycket till. Det ska mycket, mycket till att en satellitförare vinner. Men jag ser det inte som helt omöjligt. Ska jag ge någon förare på griden möjligheterna i år att göra det, så är det ju Martin. Det är ju ingen annan direkt som jag ser som kör satellittoy som skulle kunna vara med och utmana om en titel. Utan är det någon som kan vara med och utmana, så är det Jorge Martin.
Kvala kan han, då ska han få till fulla race-distanser helt enkelt.
Ja, men sprintrace återigen. Kan han ta 12 poäng i 10-15 utav sprintracen?
Mm.
Ja. Då räcker det rätt långt. Ja.
Absolut. Men Ducati, Aprilia och Yamaha, det får vi ändå se som de tre starkaste fabrikaten. Eller ja. vill du lyfta något annat?
Nej, det är ju bara två kvar nu. Efter Suzuki lämnar ju bara fem. Men det är ju de tre, de är ju steget före de två andra fabrikaten. Så är det.
Vad säger du om vi tar KTM och Gasgas här, som egentligen samma?
Det är samma.
Samma cykel, med andra olika färger bara. De har ju liksom knacka på dörren här och haft enstaka toppresultat både med Binder, med Oliveira och i regn men inte riktigt håll i måttet fulla säsonger.
Nej, de har inte gjort det.
Kan de ta det sista klivet?
Jag vet inte. Jag vet inte. Miller och Binder i fabriksteamet till den här säsongen. Binder eller Miller imponerade ju inte på testerna, eller på testen i Malaysia åtminstone. Kändes ganska ofta där. Var inte alls med fartmässigt. Men Binder var inte heller speciellt bra med. Och Binder vet vi också, han lider ju också lite av det att han är en söndagsåkare. Presterar jättebra på söndagar, men har problem på kvalet och sällan med i Q2.
Nej, han är ju en av dem som, tittar man på antal omkörda eller antal positioner och klättra under race, så måste ju Binder vara den som toppar.
Ja, men han är ju högt upp där.
Men just det här med känslan är för mig också att det saknas lite här och där för KTM och Gasgas. Sen tar man ju tillbaka Pol Espargaro som ändå har mycket erfarenhet av den här cykeln sen tidigare.
Och det ska bli ganska intressant att jämföra ändå. Repsol Honda förra året. Pallplats i premiären, sen gick det bara ut för hans del. Det ska bli spännande att kunna jämföra nästan rakt av egentligen hans prestationer. Han var ju väldigt nöjd efter Valencia-testet där. Man såg ju på hans gester redan första stinten som han gjorde. Han var ju överlycklig att vara tillbaka hos KTM-familjen.
Mm. Och så lämnar han då Honda där det fortsatt är frågetecken.
Mm,
det är det. Kanske hoppar vidare för snabbt, eller vad tycker du? Lämpligt att gå över till Honda?
Ja, det är lämpligt att gå över till Honda. Nej, men där är det ju frågetecken, givetvis. De var ju inte direkt starka i Malaysia. Mark Marquez sa ju själv att det positiva med det här testet, det var att hans egen fysiska förmåga var tillbaka på nästan 100%. Det är ju bra, men det är också en liten känga till Honda.
Ja. Nej, och är det här är ju faktiskt en viss, som jag tänker, en viss oro utifrån och från min sida i alla fall då, att om man en före som Mark Marquez, som vi vet har vunnit massor utav VM-titlar, som sitter på en cykel som är lite sämre, då måste ju han överköra den här för att prestera, och då har man ju igen det här liksom, man kör ändå så mycket på gränsen så att.
Ja, men, ja, jo. Han är ju en förare som han ger sig inte. Har han en cykel som är lite sämre, då kan han ju pusha den till att bli lika bra som de andra. Men han har ju närmare till misstagen också.
Ja, det är det jag är inne på. Liksom,
ja, men, absolut, så är det. Men han är ju en förare som kan göra skillnad. Sätt Mark Marquez på en Ducati så kan vi sluta följa det här mästerskapet, för det blir inte roligt. Det blir liksom tråkigare än 2019 när han vann alla race, tänkte säga. Han blev 1-2 utom ett race i Austin och kraschade från 5 sekunders ledning. Liksom det är på den nivån.
Men han sitter
inte på en Ducati.
Nej,
och det är det som gör det här spännande. För blir Honda bara något bättre än förra året, ja, då kommer han vara med och slåss om både seger och mästerskap. Garanterat. De andra förarna, de kommer inte vinna närheten. Men han kommer vara.
Jag tror inte heller. Det kommer vara svårare omställningar för Rins, Mir och sen så vet vi att Nakagami, ja, jag tror inte att han kommer att blomstra heller. Han gör sitt jobb, men Inte med något toppresultat riktigt.
Nej, och ändå liksom, om vi ska ranka vilket märke som har de vassaste förarna. Honda ligger ju inte långt efter. Alltså. Säg att Ducke kanske har det nu då med Bagnaia, världsmästare, Bastianini som trots allt blev trea förra året, otroligt starkt. Samtidigt som Martin då var kvalkung. Det är ju en stark trio. Men Marc Márquez, Alex Rins som vann två av de tre senaste racen på Suzuki förra året. Och så Mir, 2020 års världsmästare. Det är ingen dålig trio det heller. Alltså det är riktigt bra förare. Dock så är ju två utav dem, de är ju Suzuki-fostrade. Så att vi vet ju inte riktigt vad de kan prestera på en rad 4 eller på en V4.
Nej, högst öppet. Men jag tycker också att man kan läsa in det på Marc Márquez reaktioner. Att det krävs någonting extra och vidare utveckling innan den här cykeln är fullt konkurrenskraftig.
Ja, och en annan spännande sak att jämföra just bästa märket då, som är Ducati, kanske med det sämsta, om du nu säger att, ja, jag skulle inte säga att Honda är sämre än KTM, jag skulle säga att de är ungefär likvärdiga som det ser ut just nu. Och jämföra det med en förare som faktiskt har hoppat från Honda till Ducati, vilket är då Alex Márquez. Ganska spännande att jämföra hans tid. Han kör alltså snabbare på testet än vad han gjorde under racehelgen där. Och
det är också spännande att jämföra Alex Márquez och Marc Márquez.
Ja. De har ju inte, det var Portimao där för någon säsong sedan, till och med förra året, som de hade en liten fight på banan. Men jag tror att vi kommer att se många fighter mellan Marc Márquez och Alex Márquez i år. Jag räknar med att Alex Márquez kommer vara regelbundet topp 10. 6, 7, 5 kan säkert bli slå till med en pallplats också för Alex Márquez. Så att han kommer vara med där uppe och slåss med brorsan, det tror jag. Men det visar också vilket steg det är från Honda till Ducati. Det är ett stort steg som de har tillåtit det bli nu, Honda.
Verkligen.
Honda är ju trots allt det rikaste märket med mest resurser. De ska inte ligga där nere som de ligger. Men man vet ju det också, när man har mycket resurser då kan det gå ganska, jag ska inte säga snabbt, men vem vet vad de rullar ut här imorgon på testet. Det kan vara en bra cykel för Marc Márquez som gör de här 2-3 tiondelar snabbare, som gör att han kan vara med och slåss mycket högre upp än vad han kanske tror själv.
Ja, väldigt intressant att se, som sagt var, fortsatt här hur testerna kommande helg ska ta sig ut. Och ska vi också passa på då att nämna Luca Marini som faktiskt toppade testerna i Malaysia till slut. Han var ju den utav Ducati-förarna som inte lyckades ta det här toppresultatet. Han tog ingen pallplats förra året.
Nej, det är nog dags i år. Det tror jag.
Ja.
Han är en smart förare, Marini.
Det är han
sällan
verkligen.
Misstag. Är det en, fick han en nolla nu i Thailand i regnet? Där? Ja, han kraschade ju där.
Han fick någon nolla.
Men han reste väl upp där? Jag vet inte. Men han hade ju inget brutet race mot GP-klassen. Helt otroligt. Mm. Riktigt, riktigt vass och håller sig på hjulen.
Japp. Ja. Det var testerna i Malaysia det. Och,
men nu är det ju tester imorgon och det är mycket jag förväntar mig. Jag förväntar mig en helt annan Honda. Definitivt. Jag förväntar mig en Yamaha som funkar över ett varv. Och sen får vi se Ducke då. Vad kommer de rulla ut? För garanterat att vi kommer få se någonting den här helgen som vi inte såg i Malaysia. För det, de som ligger längst fram i testschemat är ju Ducke givetvis. Och de vill ju inte visa alla saker de har haft på G under vintern i Malaysia som de andra hinner kopiera till det här Portimao-testet. Utan nu kommer det rullas ut lite nya grejer tror jag här på lördag, eftermiddag, söndag.
Går det att bygga på något mer aerodynamiklösningar på
de här cyklarna? Det är osäkert att tala om ingenting någonstans.
Ja, det ska bli intressant att följa kommande helg alltså. Men du, vidare då till första racehelgen som är dryga 2 veckor bort. Och det är alltså just i Portimao. Och det är då vi kommer att se det här formatet med sprintrace. Och kort så har vi, det här har vi dragit tidigare, men kvalet sker på fredagar. Det kommer att vara... Förlåt.
Nu får jag rätta det direkt här.
Ja, gör det.
Kvalet sker på lördagar. På fredagen så är det 2 träningar.
Vilka som tar sig vidare, förlåt. Så är det.
Bra.
Ja, tack. Jag var lite för snabb. Det här tar vi bort, eller hur?
2 träningar på fredagen. Den ena 45 minuter, den andra 60 minuter. Då gäller det att vara topp 10. För det är då det avgörs om man går direkt till Q1 eller till Q2. Sen är det en tredje friträning, lite kortare, på lördag morgon. Och sen är det kval Q1 och Q2.
Det är inte för inte du är expert i det här.
Nej, exakt. Och alla poäng räknas. Alla poäng räknas. Alltså det vill säga sprintracen, det är halva distansen, det är halva poängen. Det är 12 poäng för seger. Det räknas givetvis i mästerskapet.
Och det jag skulle komma till i alla fall, det är ju det här som stora snackisen, förutom då att det var ganska stora skillnader i reaktioner hos förarna när det här presenterades, så har det också varit ganska mycket snack om förarbonusar.
Mm.
Var står förarna och teamen och Dorna i det här någonstans nu då?
Dorna tycker väl att det är upp till teamen att fixa. Om förarna. Förarna har ju, alltså, det är ju ett bonussystem i MotoGP oftast till alla förare. Presterar du så här och så här så får du den här summan pengar. Dorna tycker att det är upp till teamen att reglera. Det tycker väl inte riktigt teamen såklart. De tycker väl att det är någon annan sak. Och förarna vill ha ut mer pengar för de tycker att det är ett race helt enkelt.
Mm.
På lördagen. Om det nu är så, eller så är det deras manager som vill att vi ska prata om detta. För att annars går de miste om deras procent på bonusen.
Men det är helt klart ett racetillfälle. Om du hade varit förare själv i det här då, eller ja, från förarperspektiv. Tycker du att det känns rimligt då att man har att man vill ha mer ersättning då för att det är race på lördagen?
Jag vet faktiskt inte. Jag ser det nästan som en icke-fråga. Faktiskt. Man börjar ju med den här sporten för man tycker om att racea, eller? Annars kan man ju köra rally.
Ja, men rally är också ett slags... Ja, du racear mot klockan.
Som ett kval.
Ja.
Då kan man ju kvala då ju.
Mm.
Men den här sporten går ut på att racea ju. Man kör ju samtidigt. Det är ju massstart av en anledning. Det är ju för att alla tycker om att racea. Inte hålla på att träna. Träna är ju det tråkigaste som finns. Det är ju racea man vill göra. Eller?
Ja, absolut.
Har jag fel?
Nej.
Tänk att köra go-kart, så kör man en och en i hyrkart. Liksom så här, en och en. Hur det roligt
blir
det?
Kör man mot dig, då blir det ju ändå en och en
körning. Ja, det blir det, för ni hänger ju inte med.
Nej,
men det
exakt.
Är inte mitt fel. Nej, men det är ju... Alla håller ju på med den här sporten för att resa.
Så är det.
Så de som inte tycker om det och vill ställa in sin cykel i minsta lilla detalj så vända skruv, peka exakt i den gradantalen som de vill. Ja, det kan ju vara en tjusning i det att allting ska vara perfekt till racen. Men då får man oftast lite tråkigare race. För att när alla kan maximera sin prestation och cykelns prestation, då blir det oftast utdraget.
Och det har vi ju sett också med de här banorna under coronapandemin. Ja. När man körde dubbla racehelger.
Ja.
Det blev ju det sällan, det blev aldrig snabbare. Bättre race.
Nej, det går jättemycket snabbare andra racet, eller 10 sekunder eller något liknande andra racet. Men det blir sällan bättre med fighter på banan, utan tvärtom. Det blir mer utdraget för att alla ligger på den här nivån, alltså högsta nivån och gränsen. Så du kan inte ta in 2/10 på varv, det går inte. Jag tror att den här diskussionen, den har uppkommit av manager som har sett en sak där de kan tjäna ännu mer pengar på sin procentsats på sina förare. Och de har satt agendan på det här.
Mer managers än förare?
Ja, mer så.
Men samtidigt borde ju det här också generera mer pengar till...
Ja, men det kan det väl göra.
Jag tänker också för Dornas del, publiksiffror upp. Fler som följer sändningar, fler som...
Det är klart att förarna ska ha betalt för det de gör. Självklart. Det ska ju inte vara någon annan, för det är ju de som gör showen liksom. Så är det ju. Det är ju förarna som gör showen, det är ju de som ska ha betalt. Så givetvis så får man ju reglera detta i framtida kontrakt, men jag tycker det har blivit en alldeles stor grej jämfört med vad det egentligen är. För att de förarna som finns på griden, oftast när man är mitt uppe i sin aktiva karriär så tänker man liksom inte på oj vad mycket pengar jag tjänar nu ska jag göra detta och detta. Man fokuserar på att vinna racet och inte att fundera på hur många miljoner man har på banken, det kan man göra sen. Och visserligen, det är ju managerns jobb då att se till så att ens korta karriär också genererar pengar som man kan leva på det livet ut helst. Men jag tycker det är bra att det raceas.
Det tycker jag med. Det ser jag fram emot mycket.
Ja,
jag hade velat ha en liten del av kakan som förare. Jag fattar din ståndpunkt, men jag hade nog ställt mig på den här lite på barrikaderna och försökt att få en liten del där.
Jag håller med om det. Jag säger inte emot det. Jag tycker bara att det har blivit en stor grej jämfört med vad det kanske egentligen är. Men det är klart att förarna ska ha pengar. Det är ingen snack om saken.
Det är ju också ganska stor skillnad, ska vi ju ha klart för oss, lönemässigt. Det finns ju de som kanske inte behöver de där extra tillskotten, och sen finns det ganska många som...
Och allting beror ju på hur kontraktet är utformat. En del kan ju ha en stor grundlön med en mindre bonusbaserade del, medan andra har det tvärtom. Det exempel som är bäst där, så kanske det är Casey Stoner 2007, som enligt uppgift hade en väldigt låg grundlön, men däremot en ganska fet bonus. För ingen hade tänkt att han skulle gå och vinna 12 race eller vad han vann för någonting, och vinna mästerskapet i slut. Men det gjorde han ju.
Mm. Ja, det var spännande.
Ja, roligt. Det var kul. Det var riktigt kul säsongen där 2007 för just Casey Stoner.
Ja.
Men mer race är bra. Sen finns det ju andra aspekter i det. Det blir ju lite mer jobb för alla inblandade givetvis. Det blir mer press för alla inblandade. Jag ser det också. Men jag ser också som att om du kör ett kval jämfört med om du kör ett race, så tror jag de flesta vill köra race. Återigen.
Det tror jag också. Grunden är ju att man, som du säger, gillar att racea mot varandra.
Ja. Gör du inte det, så kan du börja med rally.
Där tycker jag vi sätter punkt på det.
Eller Paris-Dakar
kan, ja, det kan man sätta. Eller det kan man
Dakar.
Man ja, ja. Ja.
Kan du köra det då?
Mm. Varför heter det Dakar fortfarande? Nu kommer jag på något sidospår. De kör ju aldrig till Dakar längre.
Nej. Vad gick det senast? Var det Saudi igen?
Saudi-Arabien tror jag. Ja. Och innan var det ju Argentina massa år. Och de har ju kört lite överallt.
Just, inte Dakar längre.
Nej. Och något år körde de ner till... Körde de ner till Kenya något år också? Jag har för mig att det gick åt det hållet i Afrika också. Ah ja, nu kommer vi verkligen på sidospår. Vi skulle bara sluta med det här med rally. Rally, kör rally om du inte vill...
Om du inte vill racea.
Om du inte vill ha... Precis, om du inte vill racea. Du, jag tycker vi ska gå in på nästa punkt här i podden.
Yes.
Då är det ju det som många pratar om här med Marc Márquez. Där han sägs vara tillbaka i full fysisk form. Och det passar också bra att knyta ihop kring det här med bonusar, för han är också den bäst betalde föraren med all rätt, tycker jag, med tanke på hans VM-titlar. Han har alltså tagit sig den här vägen tillbaka, och det som är intressant nu, det är ju var han står och vad han... Vi vet ju också utifrån en dokumentär som precis har släppts kring honom att det är inte bara att vara världsmästare i MotoGP.
Nej, det är inte bara. Ny dokumentärserie alltså som har släppts på Prime, Amazon Prime, precis där som den här dokumentären gick även förra året. I år blev det ju ingen ny sån MotoGP-dokumentär, utan det blev den här istället om Marc Márquez, alltså All In heter den. Kan rekommenderas väldigt mycket, jag tycker den var bra. Det är väl inga nyheter direkt, men det är ändå, jag tycker det var intressant ändå att följa honom där. Man märker ju där att det är inte så glamoröst alla gånger. Jag känner igen mig i några av dem där. Liksom, när man sitter i en depåbox med en verktygslåda och en cykel med däckvärmare. Och så sitter man där ensam. Ja, det är inte alltid det. Superglamoröst som vi kanske är vana
vid. Nej, att se. Vi såg ju lite grann av det här tillsammans. Och precis de där scenerna sitter kvar också på min näthinna. Med den här utsattheten och ensamheten. Och sen då... Lägg på då skador, press att prestera igen. Han kom ju till den här säsongen med egna krav på att ta en ytterligare VM-titel. Och det då på ett material som är nyss har behandlat, som kanske inte är konkurrenskraftigt. Det krävs ju en alldeles speciell typ av skalle för att klara av det här.
Ja. Men det är ju hans, alltså det är ju en av hans största styrkor, det är ju mentalt. Men man märker ju att även för han är det ju tufft ibland. Och det ser man ju definitivt i den här serien.
Sen blir det intressant också att se hans uppoffringar rent fysiskt som man måste göra för att ta sig tillbaka efter skadan. Det är en lång skadeperiod som han nu då verkar ha tagit sig igenom och ut på andra sidan. Och det såg ju knappt ut så ett tag, som att han skulle komma vidare.
Nej, det är så mörkt ut där. Och framförallt då med den här... dubbelseendet som man hade två gånger dessutom de senaste åren, så såg det ju väldigt dystert ut för hans del. Men bra serie ändå, det är hans perspektiv. Vi ska komma ihåg att det här är ingen riktig, det är ingen journalistisk dokumentär på det sättet, för det är ju trots allt han och hans bror som står bakom den, som är alltså i produktionsbolaget, så att, tillsammans med Red Bull, så man får ta det det är hans perspektiv helt enkelt. Men jag tycker ändå att den är så ärlig den kan bli med tanke på det.
Mm. Och talande igen då med det här ensamheten, sekvenser där han ses resa iväg till nästa race och så vet man då ska vara borta ett antal veckor eller ibland månader när vi talar om säsongen då när man kör bort i Asien och hur viktiga relationen är på hemmaplanen då med släkt och de vänner som finns kvar.
Mm.
Ja, spännande att följa.
Ja. Ser den. All in. Amazon Prime.
Vad säger de hans möjligheter då den här säsongen? Kan han vara med och slåss där uppe kontinuerligt, tror du?
Ja, det kan han. Det kan han. Jag tror att han hade kunnat det även förra året faktiskt med den cykeln som han hade. Och jag kan inte tänka mig att de är längre efter Ducati i år faktiskt. De borde inte vara det åtminstone med de resurserna som de har. Mycket skulle jag säga avgörs denna helgen faktiskt med testet. För sen ska vi komma ihåg att motorn kommer att den kommer att plombera sen. Då kan du inte testa på det sättet som du kanske vill. Så jätteviktig helg den här helgen. Och har de gjort sin hemläxa Honda så kommer de med något bättre paket. Är den inte bättre än vad den är i Malaysia då kommer det bli tufft alltså. Det kommer det. Men som vi sa i början här, Marcus är ju en sån förare som kan göra skillnad. Han är ju enligt mitt sätt att se det så är han ju den alltså by far den bästa föraren, mest kompletta föraren. Så sitter han på en cykel som är i närheten av att kunna utmana Ducati så kommer han kunna vara med och kunna utmana om titeln. Mm. Garanterat.
Ja.
Som jag sa, sitter han på en Ducati så hade det inte varit spännande längre. Då har han vunnit hur enkelt som helst. Men det gör han inte. Han sitter på en Honda. Och det är det som gör det så himla spännande.
Det är att vi kommer att ha mer att snacka om också under säsongen, eller hur?
Ja, men det är ju några som är ändå favoriter och ska bli spännande att se. Det är ju Ducati-föraren är ju spännande att följa. Men även om Quartararo kan få ordning på saker och ting och Yamaha kan få ordning på deras hoj och Honda och Marcus. Då har vi ju en fin fight att se fram emot i år.
Då är det 3-4 namn där ändå som ja, men, och då nämnde du faktiskt inte var någon av Aprilia-förarna.
Nej, det gjorde jag inte. Men i mästerskapet så har jag ju pekat ut 5 och jag får väl stå fast för dem då. Jag har ändå helgardering. Det är ju 3 Ducati-förarna. Det är ju båda fabriksförarna med Bagnaia, regerande mästare, Bastianini 3 förra året och Jorge Martin. Och sen har jag Quartararo och Marquez. Det är min femma om någonstans där tror jag vi kommer hitta årets mästare.
Ja, och sen då som bubblare där kanske Aprilia-förarna.
Ja, det finns ju lika många bubblare på det. Båda Aprilia-förarna skulle kunna vara bubblare på det där. Ja.
Någon ytterligare Ducati-förare kanske?
Ja, men vi såg Bastianini. Vem hade sett att han skulle bli 3:a i mästerskapet till exempel och ta 4 segrar?
Ingen.
Nej, inte jättemånga åtminstone.
Nej, vi var rätt förvånade i Qatar.
Ja, vi var rätt förvånade där faktiskt. Varför inte Marini, Alex Marquez kunna vara med och ta ett par 3 segrar? Något överraskningsnamn kommer säkert. Sarko, kommer han få ordning på skallen och ta sin första seger mot GP? Då kan det bli catch-up-effekt. Vem vet?
Nej, han har ju erfarenheten också.
Ja, Mir kanske passar jättebra med Hondan. Vet vi inte. Och sen så, som vi säger då, med Aprilia med både Aleix Espargaró och Vinales, Oliveira. Varför inte KTM med Binder framförallt då som jag ser? Om de kan få ordning på sina grejer. Så att det finns ju rätt många bubblare.
Ja, intressant säsong att se fram emot när det gäller MotoGP då som kör sin andra testhelg och den sista testhelgen här inför säsongstart i Portimao. Och då är det test den här helgen och sen är det en ledig helg och sen drar det igång på allvar. Mm.
2 veckor kvar.
Mm. Och då återstår egentligen bara en punkt i den här podden. Och det är ju dagens överraskning. Och vi har vänt och vridit på det här med poddande. Vi kommer behöva ändra lite format på det här.
Mm. Det är också därför det har blivit dels med rättigheten innan vi visste hur det skulle bli på Viaplay. Och sen har vi funderat på hur vi ska göra med den här podcasten. Om vi ska fortsätta eller om vi inte ska fortsätta. Och vi har landat i att fortsätta. Kanske göra den största satsningen på alla de här 6 åren vi har hållit på. Vi har hållit på i 6 år och poddat. Det är ganska länge ändå. 166 episoder.
Mm.
Och det är några timmar.
Det är några timmars snackande, preppande, fixande, tänkande. Ja, det är en hel del både före och efter för att få ihop det här innehållet.
Så vi har tagit några månader att fundera på hur gör vi egentligen med den här podcasten. Och som sagt, vi har landat i att fortsätta, men att byta plattform. Och lägga den här plattformen på, eller lägga den här podcasten på Patreon istället. Så att den kommer bli lite mer exklusiv för de som är våra patroner, som stöder oss helt enkelt.
Så från och med säsongstart här nu då, när vi drar igång på allvar, så hittar du oss på annat ställe än tidigare.
Patreon.com/MotoGP-podden. Skaffar man ett konto där och så stöder man oss den vägen och får tillgång till podcasten. Visst material kommer även läggas för alla, som vanligt, som vi lägger det nu, men inte allt. Eller det mesta kommer vara bakom den här Patreon.
Det är det.
Ja, kring den här gången. Vi hoppas givetvis att så många som möjligt följer med oss dit. Fortsätter lyssna på den här podden. Så ska vi se till att podda nu det här året varje vecka.
Mm.
Och det inga fusk nu, för nu har vi bestämt oss för hur vi ska göra.
Japp.
Därför har det blivit som sagt lite mindre poddar den senaste månaden under vintern. Men nu drar det igång, så nu är det dags att växla upp.
Absolut. Häng med oss vidare. Det ser vi jättegärna att du gör och ser mycket fram emot. Och så ska vi fortsätta att leverera innehåll i den här podden.
Mm. Testa det i helgen. Sen vet vi mer hur det går.
Absolut. Tack för idag.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.